Nu ska inte den här podden handla om Rick Springfield.
Jo, det ska det.
Ja, välkomna lyssnare till en podd om Rick Springfield.
Tänk om vi skulle göra det. Alltså, vi bara ändrar oss nu. Ja. Och jag kan ju ingenting om Rick Springfield. Nej.
Ja, men det kör vi. Jag har ju kanske lurat hit dig på falska förespeglingar.
Ja, kanske.
Ja,
du
men
lite nerv.
Återstår att se om vi klipper bort det här eller inte, men nu finns det i alla fall inspelat.
Ja, precis.
Så att vi får se. Men ni kommer in, det här är inte en podd om Rick Springfield, utan det här är en podd som kommer handla om artisten, skådespelaren, lebemannen, konnässören, vivören, allt vad han nu är, Tom Waits. Det är ju han är ett universum i sig någonstans, Tom Waits. Och jag ska börja med att säga att, eller börja med, nu börjar jag inte alls med det, men nu säger jag att vi sitter i Tyresö Radio 91,4. Vi sitter i deras studio. Jag som heter Peter Eriksson och min kompis och kollega som heter
Fredrik Langrat.
Vi sitter och ska pokulera lite, kanske är rätt ord att använda just om Tom Waits och hans karriär ur en ganska subjektiv, på ett subjektivt sätt skulle jag vilja säga, det måste det väl bli.
Ja.
Men tanken är att det här första avsnittet som ni nu börjar lyssna på här, så kommer vi prata lite om vilka vi är och vår relation till Tom Waits och sådär. Kanske att vi hinner med någonting mer, vi får se.
Kanske lite om vem Tom Waits är, eller hur?
Ja.
Lite kort bakgrund.
Precis, för er som är obekanta med helt obekanta med honom. Sen så kommer vi, tanken är att vi kommer gå igenom lite så här skiva för skiva genom hela hans karriär.
Och ibland lite specialavsnitt kanske.
Ja,
andra teman kopplat till Tom Waits.
Yep, någon form av teman som kan gå att koppla till honom. Gör små stickspår. Mm. Och stickspår tänker vi väl bägge två att det är också någonting som är välkommet. Om vi kommer på någon slags tanke som leder oss någon annanstans, då är det fritt fram för oss att gå åt det hållet. Så vi gör liksom inga anspråk på att vara biografiskt exakta och såna här saker här. Utan det här är två killar som pratar om Tom Waits. Och så ser vi om det är några fler som är intresserade av att lyssna på. När just de här två killarna pratar om Tom Waits. Eventuellt kanske vi också får någon gäst.
Kanske
vi får se.
I tillägg där bara att just att vara biografiskt exakt kring Tom Waits, det vet ni som känner till Tom Waits sen tidigare, är ju i princip också en omöjlighet, och det är ju någonting vi kommer återkomma till såklart, men det är svårt att veta med säkerhet vad som är sant och vad som inte är sant.
Ja, han är en väldigt privat figur och han är inte nödbädd kanske för att dra en liten spontan lögn.
Nej.
Då och då om saker och ting.
Det kan hända.
Ja, det kan hända. Det har nog till och med hänt.
Nej, jag
faktiskt
tror det, va?
Så. Men jag tänkte, jag kan ju också säga någonting kort om den lilla musiksnutt ni har hört. Och det är, med glädjande nog fick jag tillstånd av en amerikansk trummis, perkussionist, som heter Adam Bradley Schreiber, som jag tycker är väldigt, väldigt Tom Waits-kompatibel. Om jag vore Tom Waits och skulle göra en ny skiva, vilket ju också är en sak vi kan spekulera om kommer det komma. Hans senaste skiva gjordes 2011. Det kom en singel i år faktiskt, där han gästar. Men annars så har det varit tyst med nytt material under 15 år.
Ja.
Men Adam Bradley Schreiber, om jag vore Tom Waits, då skulle jag nog gärna sno honom som trummis. Nu har han sin son som trummis. Och det kan ju vara svårt att göra så med sin son kanske som trummis, om man säger, du, det duger inte det här.
Kan vara svårt, men, ja. men handen på hjärtat så hade det här varit ett intressantare val som trummis. Inget ont om Casey, men han är inte på den här nivån. Det kan väl ändå vara härligt.
Precis. Nej, men så stort tack till Adam Bradley-Schreiber. Och också ett tips att lyssna på både, han har gjort en soloskiva om man är intresserad av trumljud. Ganska smalt.
Ganska smalt. Är du intresserad av trumljud, Peter?
Ja,
det är ändå du som har hittat denna.
Jag är tillräckligt intresserad för att jag faktiskt då skulle beställa den här skivan och ta hit den över Atlanten. Några av spåren är faktiskt lite instrumenterade också, inte bara är trumljud på dem. Och någon som är med och instrumenterar är också hans flickvän, eller om det är till och med fru, som heter Libby de Camp. Som jag också tycker är väldigt Tom Waits-kompatibel. Henne får man gärna kolla upp. Det här är ju inte välkända artister. Det är inte stora artister, så att säga. Och sen så har de tillsammans ett band som heter Moonrisers, där de spelar instrumental, väldigt stämningsfull musik som också i mitt huvud är väldigt Tom Waits-kompatibel. Ett tips till alla er som lyssnar där ute.
Spelar du lufttrummor när du lyssnar?
Jag är en sån som ofta sitter och spelar trummor på knäna när jag lyssnar på musik. Men kanske märkligt nog, om jag tittar på musik, nu menar jag inte i livesammanhang, men om jag drar igång någon YouTube-grej eller någonting sånt, men då kan jag sitta och klappra mig på knäna i någonting som kanske är takt i alla fall 80% av tiden.
Är du lite av en trummis?
Nej, det tror jag verkligen inte.
Är det att ta i?
Att man kan säga, det vore en lögn. Ja. Så att, men nu, fast då i och för sig, om vi ska ha det här i Tom Waits anda, så japp.
Ja, bra.
Jag är en rätt grym trummis, faktiskt. jag tänkte då att vi ska prata lite kort om vilka vi är. Och jag heter som sagt Peter Eriksson och jag är 58 år och jag lever och bor i Tyresö. Fredrik som sitter mitt emot mig här över bordet och tittar på mig med sin varma blick. Han skulle kunna vara min son faktiskt där. För hur gammal är du, Fredrik?
Jag är 39 nu.
Så.
Så jag skulle kunna vara din son.
Ja.
Vi skulle ju kunna ljuga om att jag var det också i alla dessa avsnitt. Men nu har vi redan
bestämt
oss för att inte göra det.
Nej, jag skulle kunna ljuga om att jag skulle vilja att du var min son.
För det vore fan intressant.
Nej, det vore problematiskt på så många sätt, tänker jag. Ja. Men seriöst så är det väl också så här. Jag tänker Tom Waits, som ju är 20 år äldre än mig. Det säger någonting också om att det finns ett spann här på något sätt. Jag vet inte hur återväxten för Waits, unga Waits-fans är, men det är väl medelåldern, skulle jag väl tippa, är relativt hög på Waits-lyssnare
det är
idag.
Det. Ja.
Så, och det finns, tänker jag också, att vi kan säga att vi är ju inte de här galna kalenderbitarna som lägger ett exakt datum för när en singel släpptes på minnet, utan vi tycker om Tom Waits musik. Det är det som förenar oss och driver oss. Men du är inte från Tyresö, du, Fredrik. Har du någon relation till Tyresö?
Alltså, kort och tråkigt svar, egentligen inte. Det är väl du som är min relation till Tyresö då, egentligen så. Jag har ingen riktig relation till Tyresö. Så att det var spännande bara att ta bussen hit idag faktiskt.
Det har vi inte pratat om. Det vore ju fantastiskt roligt om det här också är ditt allra första besök i Tyresö. Men du kanske har varit i Tyresö förut.
Jag har åkt förbi Tyresö snarare. Det är nog faktiskt mitt första besök i Tyresö centrum. Det är det.
Ja, men för Tyresö är ju skapat så. Beskaffat geografiskt på det sättet att det faktiskt knappt går att åka igenom. Vi är ju liksom lite av en ändstation. Det går att åka igenom oss till Haninge. Och kommer man från Haninge så går det att åka igenom oss till Nacka. Men annars så är vi liksom geografiskt, så framförallt det som heter Gallerna Tyresö.
Och det är nog en mer korrekt beskrivning, och förbi Tyresö snarare än igenom. Men jag kände det när jag kom, för jag kan ibland vara osäker. Har jag varit där? Kan jag vistas där vid något tillfälle? Men grejen är, när jag kommer fram till en plats, då vet jag alltid. Och när jag kliver av bussen så känner jag, jag har inte varit här.
Ja. Ja, men då så, då har vi en premiär för det.
Mm.
Och det var ju trevligt så. Men var håller du till annars då, på dagarna?
Aspudden är där jag bor. Men inte där jag kommer ifrån, utan jag kommer från början från Ljusdal i Hälsingland. Så, har du någon relation till Ljusdal, Hälsingland, Peter?
Ljusdal har jag nog inte en relation till. Jag tänker bandy.
Ja, de flesta gör det.
Så, man tänker Bollnäs och Baltic. Är Baltic från Hälsingland?
Nej.
Nej. Jag har varit på en, jag har en liten relation till Hälsingland för att en kompis som är musiker som kallar sig Nafta Singh, som för övrigt blir mitt nästa tips, kolla upp honom, fantastisk på alla tänkbara sätt. Inte riktigt kanske i Waits-traditionen rent musikaliskt, framförallt inte röstmässigt om man lyssnar på det. Men jag har varit upp och hälsat på honom, så jag har faktiskt varit på bandymatch mitt i smällkalla vintern med tillhörande bandyportfölj. Med starka drycker i och såna här saker.
Sen det är så det brukar gå till.
Ja, sen så tyckte väl vi kanske efter att en... Det är ju långa halvlekar i bandy, va?
Ja, det
är det en halvtimme?
Alltså, nu ska jag vara helt ärlig, Peter. Alltså, en av anledningarna till att jag sitter här och bor i Aspudden idag är väl just att jag inte kan bandy så väl. Det var inte... Det var inte det som intresserade, som drog i mitt unga tonårshjärta.
Nej, men det var ju inte så, kanske tyckte vi då som var där och besökte heller. Det kändes lite roligt och exotiskt att besöka. Sen efter kanske halva matchen så tror jag att vår värld märkte att så här, jaha, nu är nog inte de här killarna superintresserade längre.
Men det är många som klagar på att det är svårt att se bollen också.
Ja,
vilket ju stämmer, tycker jag.
Alltså, man förstod ju att så här, men här måste man... Man måste fatta hur spelet funkar för att veta vart bollen befinner sig. Liksom sådär, nu... Ja, det är klart att man ser åt vilket håll någon slår en boll. Men det förutsatte liksom kunskaper vi uppenbarligen inte besatt i alla fall. Men det är väl... till största del så är det väl min det jag kan och vet och min erfarenhet av Hälsingland. Jag ska faktiskt åka förhoppningsvis upp dit nästa helg och hälsa på, så då kanske jag fördjupar mina Hälsingland-kunskaper.
Kanske något att prata om i nästa avsnitt.
Ja, eller hur. Men och sen så har ju vi någon form av relation. Det kanske lyssnarna förstår att vi känner varandra. Det vore märkligt om vi satt där av en ren slump och pratade om Tom Waits, som vi nästan inte har pratat om. Vi pratar om annat hela tiden.
Hela jävla tiden. Här på oss nu.
Ja. Men vi har varit arbetskamrater på en gymnasieskola där jag undervisade i olika mediaämnen och Fredrik undervisade i...
svenska och religion.
Så. Ja.
Och det är nog 10 år sedan nu, va? Som vi lärde känna varandra.
Ja. Mm. Så är det, och du jobbar ju sedan länge inte kvar på den skolan.
Nej.
Det gör inte jag heller, men sedan ganska nyligen.
Ja.
Men jag kommer ju också ihåg att en av de första, eller när jag tänkte så här, men det här kanske är en intressant person. Det var när vi hade bägge arbetsrum, tror jag, på plan 3, har jag för mig. Ja. Och då så stod Fredrik som relativt nyanställd, tror jag, och vid kopiatorn och drog ut papper. Och så vände han sig om och så hade han en t-shirt som är någon så här klassisk meme-t-shirt i Tom Waits-världen. Där en bild på Tom Waits och skådespelaren Jeremy Irons. Och så står det Tom Waits while Jeremy Irons.
Så. Superkul.
Superroligt. Alltså, det blir inte så mycket roligare än så. Men då tänkte jag, den här borde man kunna prata med honom. Och det kunde man, visade sig.
Du testade, ja. Och det gick.
Ja, och sen så jobbade vi. Det var ju bara, var det 2 år eller det, var det 3 år?
Nej, det var nog 2
år.
Alltså.
Två år, ja.
Ja.
Mm. Och vi var faktiskt på en resa till Indonesien, ett utbytesprogram också. Så att vi handlar känna varandra hyfsat väl.
Ja.
Och har gjort några enstaka grejer ihop efter det, för att Fredrik har fuskat lite inom musikjournalistiken.
Precis.
Så vi har gjort något jobb ihop, något enstaka jobb. Och jag är även fotograf och skriver också lite grann själv och formger lite grann själv. Så, så att det är väl våran gemensamma backstory. Så. Annars så har vi ju inte haft något tätt umgänge så att säga under de senaste åren.
Nej, jag tänkte precis säga det. Det har ju varit ganska vilande, får man väl låta säga, under ett par år nu, får man då säga så. Ja. Ja, tills du ringde och sa, hej, ska vi spela in en Tom Waits-podd?
Ja,
ungefär.
Ja, men precis. Vi pratade ju löst om att göra någon slags poddliknande för några år sedan. Och sen så rann det ut i sanden. Och sen så när den här möjligheten uppstod så tänkte jag att nu ska jag försöka förverkliga det där. Och hörde av mig till Fredrik som inte var nödbedd alls faktiskt.
Nej, inte alls.
Utan reagerade med härlig, positiv inställning.
Som jag så ofta gör,
ja,
hur?
Yep.
Känd för det.
Ja, så är det. Mm. Men sen så tänkte vi då prata lite om vår egna personliga relation till Tom Waits. Vill du börja där, Fredrik? När, var och hur upptäckte du Tom Waits?
Ja, jag vet ju det på året faktiskt, vilket inte är någon självklarhet, för att vi pratade om det just att ingen av oss är så här kalenderbitare kanske, men jag har ju ändå ganska bra koll på årtal när det kommer till skivsläpp och turnéer och sådär, när det kommer till Tom Waits eller artister som jag är intresserad av överhuvudtaget. Men jag är ganska dålig på att ha koll på när saker hände i mitt eget liv. Om det inte är så att jag kan haka upp det på någonting, vilket jag kan i det här fallet, för jag vet att jag upptäckte Tom Waits när jag pluggade filmkunskap och det här var 2006.
Ja,
och det var okay, filmen Down by Law som jag såg på Cinemateket.
Har vi pratat om det här? Jag har ju också pluggat filmvetenskap. Undrar om jag kommer inte ihåg om jag pratat om
det. Måste vi ha pratat om, eller hur?
Vi borde ju ha gjort det i alla fall.
Det var jättekonstigt.
Jag gjorde det 92 kanske. Så. Men jag såg ju Down by Law redan på 80-talet.
När den kom ut redan?
Ja, jag såg den på bio. Så att jag kan ju inte tänka mig att det var en film som gick upp om igen.
Nej, det har jag väldigt svårt att tro.
Däremot är det en typisk filmklubbsfilm. Ja, det är cinematekfilm, en sån film som dyker.
Och det var där jag såg den. Så, Cinemateket. Och så att det var väl egentligen inte svårare än så. Det är klart att jag hade väl jag hade ju kännedom om att det fanns en gubbe som hette Tom Waits innan jag såg filmen, det hade jag. Men det var definitivt så att det var när jag såg den filmen som jag lämnade med en känsla av att jag vill veta allt om honom. För det var ju någonting. Det är väl därför vi sitter där. Det är ju något otroligt magnetiskt över Tom Waits. Jag tror att alla har väl något sånt ögonblick där blicken fastnar på honom och man känner att det här är någonting annat. Liksom. Det är något oerhört fascinerande över den här människan och jag vill veta allt om honom. Så att så började det för mig. Och sen...
Ska man nämna någonting kanske om den filmen för de som inte vet vad det är? Den inleds ju faktiskt med en Tom Waits låt från skivan Rain Dogs.
Precis.
Och den är svartvit. Den är
inledning där,
jättefin. Den är svartvit, den är gjord av
Jim Jarmusch.
Precis, kultfilmsregissör som har använts av Tom Waits flera gånger. Jag har faktiskt inte sett den senaste filmen där Tom Waits
spelar. Det har inte jag heller.
Den handlar om mor och barn, för pappa och barnrelationer. Jag
har fått lite blandat ris och ros.
Ja, jag tror det lite grann. Så. Men den är svartvit, den utspelar sig i Louisiana. Börjar i New Orleans och Tom Waits är en radiojockey.
Ja, precis.
Och träffar... under olyckliga omständigheter så hamnar han och en annan musiker som heter musikerkonstnär som heter John Lurie som spelar en annan huvudroll, och den italienska komikern Roberto Benigni som sen blev ganska välkänd några år senare med en film som heter Livet är underbart som utspelar sig under andra världskriget och olyckliga omständigheter, men han lyckas göra någon slags varm humor av det. Och de tre hamnar tillsammans i fängelse, och utan att avslöja för mycket så kan vi i alla fall säga att de flyr från fängelset gemensamt. Och de är, det finns väl lite slitningar kan man säga mellan de här figurerna, och de är, den är väldigt rolig.
Den är jätterolig.
Ja, ja. Så att det är liksom inte en thriller. Den använder sig av formspråket från en noir-film från 50-talet kanske.
Det är ju inte en svår film på något sätt. Alltså, jag tror att det är ganska lätt att tycka om den, även om du inte har någon relation till Tom Waits eller till den typen av filmer generellt. Det var länge sedan jag såg om den nu. Min känsla är att det är en ganska varm film. Ändå, ja. Eller hur?
Ja. Ja, men och det blir ju en... Det blir ju verkligen en relation mellan de här tre väldigt aparta figurerna. Egentligen kanske John Lurie och Tom Waits känns inte så aparta, för de känns väldigt intressanta bägge två. Ja. Men det är också intressant att precis som du tror jag så blev jag ju mer intresserad av Tom Waits. Nu hade jag lite kunskap om honom redan när jag såg filmen, men John Lurie. Även om jag blev nyfiken på honom också, så hade jag liksom, det var inte nyfikenhet av samma omfattning. Så. Men nu har vi kommit med ytterligare en rekommendation den här gången på en film då, Down by Law. Och vi kommer säkert återkomma till Tom Waits som skådespelare, för att han har skådespelat i rätt många filmer vid det här laget. Men kommer du ihåg vad du egentligen hade tänkt säga här, Fredrik?
Det ska jag nog kunna komma tillbaka till, det tror jag.
Härligt.
Så här var det. Efter att jag hade sett den filmen så... jag hade väl redan på den tiden börjat med det. Att när jag blev tillräckligt intresserad av någon artist. Att jag liksom idag har en... Det blir ofta så att jag får en känsla att jag kommer inte kunna doppa tårna här. Utan jag måste liksom dyka i. Så att jag upptäckte faktiskt Tom Waits skivor på det sätt som vi kommer prata om dem nu. För jag insåg ganska tidigt. Jag lyssnade väl på Rain Dogs och kände att okej, det här är fantastiskt. Men kände att för att förstå det här så tror jag att jag måste gå tillbaka från början. Och lyssna i den ordning som skivorna har kommit. Så det var så jag verkligen, verkligen upptäckte honom. Och hade väl under den perioden, jag skulle säga mellan 2006 och 2008. Kanske. Så var jag så inne i Tom Waits att jag nästan hade svårt att lyssna på något annat. Det mesta andra kändes liksom ointressant.
Här var du, bara, du var ju 20 typ då när du upptäckte
honom. 20 typ, ja precis. Och jag kommer ihåg särskilt under det året, första året jag lyssnade på honom, så kommer jag till och med ihåg hur jag gjorde det väldigt väl. För att jag hade en... det här är ju lite som... Du är säkert uppvuxen med en Sony Walkman eller en iWare eller någonting sånt där just, som du hade med dig, eller?
Det var lite för fint med just en Sony Walkman. Ja. Men jag hade ju motsvarande, fast mamma och pappa köpte lite budgetvarianter.
Ja. Nu för du mig på rätt spår. För så var det här också. Det här är några år senare, men på 80-talet då snackar vi. Sony, det var ju liksom, det var det man ville ha. Och hade man inte råd med en Sony, då kunde du köpa en iWare eller så kunde du köpa en Panasonic. Och sen så fanns det liksom längre ner i stegen så fanns det sån här brand name som ingen idag kommer ihåg, men som man kanske hade råd med. Lite på samma sätt var det ju under den här tiden att du skulle ha en iPod. Hade du inte råd med det så köpte du någon sån här Creative, tror jag med, eller SanDisk.
Just det.
Och jag hade något sånt där generiskt crap liksom, som jag inte kommer ihåg namnet på idag. Som också var tejpad för att batteriluckan var trasig, så att jag var tvungen ibland att liksom trycka på den här tejpbiten, liksom trycka ner batteriluckan för att det liksom inte skulle bli tyst. Och på den här MP3-spelaren då så hade jag ju lagt in alla skivor jag kunde komma över egentligen i den ordning som de gavs ut. Den hade inte plats för att lägga in hela liksom, diskografin från start. Lägga in 10 skivor åt gången. Så jag hade liksom inte plats för något annat än Tom Waits under den här perioden. Och så höll jag på och verkligen lyssnade och försökte liksom lära mig så mycket som möjligt om Tom Waits som jag bara kunde, vilket var ganska svårt eftersom att jag vill ju ha fakta och det var lite det vi var inne på. Det är väldigt svårt att få fakta om Tom Waits och veta om det verkligen stämmer, och det beror ju på att det är så han vill ha det. Så, han är en väldigt privat person, och när han blir intervjuad så är det ju ofta i karaktär på något sätt. Men känslan var ju ändå, kommer jag ihåg, när jag lyssnade på skivorna på det sättet, som att få, det blir nästan lite filmiskt att lyssna på hans skivor på det sättet. Du får ju åtminstone känslan av att du följer en person i olika utvecklingsfaser i livet, vilket du gör på olika sätt, även om den karaktären, den verkliga Tom Waits, det är svårt att veta med säkerhet. Är det hans historia du får ta del av, eller är det karaktären Tom Waits? Troligen någon form av kombination av de två, skulle jag tro. Men känslan var när jag lyssnade på skivorna att det blev väldigt filmiskt, att jag nästan kunde se honom framför mig i de här olika perioderna i livet, de olika kreativa faserna. Och sen har han ju hängt med liksom. Aldrig någonsin har jag väl haft en period som har varit lika intensiv som när jag upptäckte honom. För så blir det ju ofta när du lyssnar på någon i princip utslutande i 2 års tid, att det är svårt att kanske hitta tillbaka till det igen. Men det är fortfarande så att Tom Waits tillhör de här, har väl ett antal artister där jag ibland får den känslan att nu blir det mesta andra ointressant igen. Nu vill jag bara liksom in i Tom Waits värld på nytt. Så. Hur upptäckte du Tom Waits?
Ja, jag vet faktiskt inte exakt då, men det jag upptäckte honom med, det var, jag på 80-talet så köpte jag var liksom musiknörd och köpte de musiktidningar som fanns då, Schlager och Ritz, som sen slogs ihop och blev Schlitz, och så småningom en Schlitz, inte Schlitz som ölen, utan Schlitz, och som ju så småningom blev en, någon slags brudgrabbtidning med halvnäcka tjejer på omslaget, vilket de inte var från början, de här tidningarna. Men när den skivan kom så blev den blev omskriven, och jag handlade mycket skivor på en skivbutik som heter Mr. Duke Records, som låg i det här strykjärnshuset på Söder i Stockholm, mitt emot Skatteskrapan ungefär, vid Katarina Barngata. Och där såg jag det här omslaget till Rain Dogs, som på något sätt såg, ja, men det var jag blev, jag tyckte det såg spännande ut, och det här jag hade läst om recensionen jag hade läst gjorde att jag blev nyfiken på det här. Och jag tror nog att jag vid ett par tillfällen liksom provlyssnade på skivor, för det fick man göra då. Man tog sin vinylskiva och så gick man och så la de den på skivtallriken, och så kunde man provlyssna lite på det här. Och skivomslaget, som har en ganska färgstark text, så är den, man ser en kvinna som nästan gapskrattar på något sätt, och tryckt till sin barm så har någon som många tror är Tom Waits, vilket inte är. Och han liksom vilar med slutna ögon mot hennes byst. Och det finns liksom något intressant i den bilden. Och eftersom att jag så småningom också blev fotograf, så var det ju spännande att inse att det var en svensk fotograf som hade tagit den här bilden. Så Anders Petersén. Som har tagit den bilden som då, men som sagt, väldigt många tror är Tom Waits, i alla fall när man är i början av sin Waits-karriär. Och även på baksidan där han är klädd lite 40-talsaktigt och hukar med ett ben utsträckt, om jag kommer ihåg rätt här, på något sätt. Så, ja, men han såg intressant ut. Så. Och jag lyssnade på den här musiken, och då var jag ju, den kom 85. Jag vet inte om jag köpte skivan 85 eller 86, men något av de 2 åren. Och då tyckte jag ju att det var svår musik. Jag kom från någon slags postpunk, tror jag väl, då. Jag hade lyssnat på, som en massa andra, på ABBA på 70-talet. Men störst intryck gjorde kanske Elvis, och Johnny Cash lyssnade jag ganska mycket på i mellanstadiet. Och sen så lyssnade jag en del på reggae och så någon slags rock, och så blev det fram till något lite så här punkigare och rockigare uttryck och lite postpunk. Men Tom Waits var liksom någonting helt annat. Det var liksom en acquired taste. Liksom. Jag fick lära mig lite. Helt utan övriga liknelser så kanske lite samma sak som att jag tyckte att Jim Morrison i Doors såg så cool ut. Och så lyssnade jag på skivorna först och så tyckte jag var konstigt. En massa konstiga orgelslingor här. Det ska ju vara rockgitarrer. Men jag lärde mig att lyssna på Doors. Och det är liksom, Doors är ju idag inget konstigt. Men de är väldigt särpräglade. Man hör ju väldigt snabbt om det här är en låt med The Doors. Och det gör man ju på ett vis. Men inte alls på samma vis med Tom Waits. Men jag fick liksom lära mig lyssnet. Jag köpte den där skivan 85-86. Och sen så åkte den på skivan, på skivspelaren med jämna mellanrum då och då. Tills jag verkligen fastnade i den. Och det är en skiva, eftersom att vi ska gå igenom de skivorna i tur och ordning, ska vi inte fördjupa oss i det. Men den skivan är ju, det kan väl fortfarande idag, eller kan jag idag säga att det skulle vara min liksom Desert Island-skiva kanske. Den innehåller nästan alla musikgenrer som har gjorts, borttaget från sån här moderna märklighet som sån här hiphop och rap typ. Men annars finns det blues och country och jazz och calypso. Det finns allt möjligt, polka. Det finns allt möjligt på den.
Det kommer lite långt avsnitt när vi kommer till Rain Dogs. Vi kan enas om det.
Ja, men här tror jag väl att vi också har någonting gemensamt, eftersom vi ska gå igenom skiva för skiva. Min stora förbläs för Tom Waits, den börjar med skivan innan Rain Dogs som heter Swordfish Trombones. De tidigare skivorna har jag lyssnat på och jag har lyssnat på dem ganska mycket, ska jag säga. Men det är där det verkligen händer för mig. Så att de här,
det delar vi ju, absolut.
Ja, och de här första skivorna som är nästan lika många som man gav ut på 70-talet är nästan lika många som man har gett ut från efter Swordfish Trombones.
Det var en helt annan produktionstakt under 70-talet. Och det gäller väl egentligen inte bara Tom Waits, utan det var sådana tider liksom, att det förväntades ge ut ett album per år i princip och sen följa upp med en turné. Det var liksom det som nästan krävdes.
Verkligen. Och det finns många grejer man känner igen, men där kommer man se, man kommer höra vartåt det barkar så att säga, mer och mer i musiken skulle jag säga. Men där landade jag och så lyssnade jag liksom mer och mer på den skivan och så kom Frank's Wild Years kanske 88.
Ja,
säger jag utan
det gör den. Ja,
jag tror det. Och den köpte jag på en gång och den minns jag att den tyckte jag om mycket på en gång och sen så liksom fortsatte det efter det och jag kanske inte haft en period på samma sätt som du beskriver att jag liksom har under 2 år har jag inte begravt mig enbart i Tom Waits. Men jag har lyssnat intensivt på honom mer såklart under vissa perioder. Ofta i samband med att det kommer en ny skiva. Och som det kan vara så upptäckt, då kommer man ju på att det var länge sedan jag lyssnade på den här skivan också. Och så drar man igång en gammal skiva. Men nu för tiden ser det så att jag ofta får en Waits-period per år. Och det har jag haft under ganska många år. 10-15 år kanske. När jag kanske inte lyssnar så mycket på Tom Waits under 10 månader. Och så kommer det 2 månader när jag brakar på med Tom Waits och tänker att han är fan i mig bäst. Tänker jag då.
Och blir sen det då liksom för mig på det sättet att under de 2 månaderna då blir det mesta andra lite ointressant.
Japp, då blir det mesta andra lite ointressant. Mm. Och sen sen så kan man också bli, eller jag kan aldrig lyssna mig mätt på Tom Waits, men eftersom att han har ett speciellt uttryck så är det de där, det blir väldigt intensivt under en period och sen så tänker jag att nu måste jag lyssna på något annat och sen så drar jag iväg på något sidospår och så kommer jag tillbaka, så att han är liksom en referenspunkt, någon jag liksom alltid kommer tillbaks till. Det var väl min liksom, det var min ingång till Tom Waits. Så jag kom in, tiden går ju går ju så fort. När, han hade egentligen bara hunnit vara verksam i drygt 10 år när jag började lyssna på honom, eller 12-13 år. Som skivsläppande artist. Och nu har det ju gått 40 år sedan Rain Dogs. Så att det blir liksom ett tidsperspektiv då. Men då när man var 1985-86, när jag var 17-18, då kändes det som att 1972-73, när hans tidiga skivor kom, att det var jättelänge sedan. Ja. Så. Men nu tycker jag att 85, det är inte så jävla länge sedan. Men det är det ju mer för dig. Så. 85.
Eftersom att jag inte var född, tänker
precis, ja. Så tänker jag att ja, men det är ett tag sedan.
Ja, men det är det ju, absolut. Ja, jag kollade upp i smyg här förresten på min telefonmanik som jag har med mig, och Frank's Wild Years gavs ut 87. Så
87.
Vi hade fel på det på där. Pinsamt att jag inte kunde det. Jag är född 87, så det borde jag verkligen.
Det fanns inte ett rykte om att den skulle heta Fredrik's Wild.
Jo, det fanns ett sånt rykte, absolut.
Ja. Men det blev Frank's Wild efter hans pappa. Så det kommer vi så småningom att återkomma.
Ja.
Återkomma mer och mer till. Vad har vi mer? Eller vi har ju massvis med saker att säga, men det här lilla liksom introduktionsavsnittet, kan vi säga något mer om våran relation? Jag tänker att man kan ju beröra det som vi ändå redan har berört, att det här intresset för honom och hans musik som jag skulle beskriva som ett eget universum lite på något sätt. Han är många som lyssnar på Tom Waits första gången, så han har en väldigt en sån här röst och som är liksom lite manierad, kan man väl säga. Det är inte kanske hans äkta röst alla gånger, så utan han anstränger rösten för att låta på ett visst vis sådär. Men man upptäcker ju att det finns musikaliska referenser. När jag började att lyssna på honom så tänkte jag att ja, men han är unik, och det tycker jag att han är.
Ja.
Men det finns ju, man kan höra saker han har hämtat influenser ifrån, i väldigt mycket jazz i hans tidiga karriär, och beatpoesi och sådana saker. Och lite mer konstmusik på 80-talet när han byter riktning. Men även liksom olika musikgenrer, som att han doppar tårna i jazz och blues, skulle jag säga. Men ibland blir det lite country, ibland blir det som sagt en polka eller någonting annat. Liksom. Och världsmusik, klezmermusik skulle jag säga, har säkert påverkat några skivor mer än andra. Men också att han är lite av ett enigma, som vi har varit inne på, att man inte riktigt vet vem man är. Att han inte riktigt, han småljuger lite, och han är rolig och fyndig. Tittar man på intervjuer, kan vara ett, det här första blir ett litet tipsavsnitt också. Det finns, man kan se på YouTube, kan man se det hopklipp när han är på besök hos David Letterman. David Letterman verkade älska. Jag älskar Tom Waits.
Några av de bästa intervjuer jag har sett. Ja, alltså, ja. Rent underhållningsvärde. Så det är ju, det är så jävla bra tv.
Ja.
Eller hur?
Ja, men det
alltså
är
strålande. Deras samtal. Ja.
Ja, men och de förstår varandra. Det är ja, Letterman.
Det är just det. Man måste ge Letterman mycket där också. Han förstår att här har vi liksom en person som, det här programmet kommer bli så mycket bättre om han tillåts vara i den här karaktären. Ja. Försök inte plocka ut honom ur den rollen och liksom ställa privata frågor, utan låt honom bara vara den här underhållaren, och det är det som blir så jäkla bra.
Ja, men precis, och det är väl att man är ju en, verkar ju vara en mycket intelligent man, tycker jag, med ganska gott om liksom någon slags självdistans och så att han ja, men precis som du säger, han fångar upp det där väldigt bra. Och så finns det väldigt många fina framträdanden som Tom Waits själv gör under de där intervjuerna, många bra låtar och sådär. Så
han var ju till och med inbjuden under Letterman sista vecka och spelade en låt där som väl i och för sig då blir också ett undantag från det här med nyskriven musik de senare åren, eller hur? För det måste vara efter Bad As Me.
Ja, men var det inte Last Leaf han spelade då, eller?
Nej, det var det inte. Det var en låt som framfördes första gången där.
Ja.
Vi får kolla upp där.
Ja.
Men ja. Men jag tror att det kan vara ett av de här två undantagen då i så fall från nyskriven musik de sen
senaste skivan. Ja, precis.
Inte säker, men vi ska kolla det.
Han och George Clooney är gäster. Just det. Det är väl två, tror jag. På ett helt annat sätt så fungerar George Clooney väldigt bra med David Letterman också.
Mm.
Och David Letterman och George Clooney sitter väl, de är väl handklovade ihop?
Ja, det är korrekt.
Det kan man gärna kika på. Men som sagt, han är lite av ett enigma och han är ett universum. Och eftersom att han också har gått vidare och skådespelat lite, det är inte bara Fredrik och jag som har blivit intresserade av den här personen.
Nej.
Personen, karaktären, vad vi nu vill kalla honom för. Så att man har kunnat se honom lite filmer då och då och lite olika sammanhang så... Och han är liten, en garbofigur. Han är inte så att han absolut vägrar låta sig intervjuas när det är en dags för en ny skiva. Men han är ändå ganska noggrann med att hålla privata saker privata.
Ja, verkligen. Liksom så. Nej, du kommer ju inte få några svar som är nödvändigtvis sanna eller kopplade till honom själv, utan det är svar som är kopplade till den karaktär han är.
Ja, eller så, också så är de indirekt kopplade på något vis. De är liksom tillskruvade lite på något vis. Men, jag menar, och han dyker upp. Bob Dylan gjorde ju en serie om sin barndomsmusik och där fick ju Tom Waits komma in som gäst och berätta en del saker. Och jag tänker, det säger ju också någonting om att någon som betraktas som en av verkligen kanske musikhistoriens största artister som Bob Dylan, om man bjuder in någon så är Tom Waits en av dem man bjuder in och gästa. Liksom sådär.
Ja, för att dröja sig kvar lite där, för just det där med att vara privat och att vara i karaktär på något sätt, det är kanske inte nödvändigtvis helt unikt för Tom Waits, du har varit inne på Dylan nu och det går ju att säga detsamma om Dylan, absolut. Men jag skulle säga att det som är skillnaden är väl att Tom Waits har ju, enligt mig i alla fall, kanske tagit det här till en annan nivå. Du har ju varit inne på rösten till exempel, att den är manerad, vilket är... tror jag inte nödvändigtvis helt självklart om du spelar valfri låt från Rain Dogs för någon som aldrig har varit i kontakt med Tom Waits. Tror jag att ganska många skulle kunna få en bild av att det här är en röst som låter så för att den helt enkelt är sliten av ett hårt liv. Mm. Vilket som, ju inte är hela sanningen.
Nej,
så,
men som kanske också har självbesannats i viss mån.
Det kan absolut ha gjort. Jag tror det är nästan ett specialavsnitt i sig, att prata om rösten. Vad är det för någonting? Och hur han använder den. Men det jag vill säga är väl att han har ju tagit hela sitt uttryck på något sätt. Han är väldigt kreativ, inte bara i intervjuer utan hur han använder sin röst och hur han framställer sig på scenen. Jag skulle säga att det är en annan nivå på hur Tom Waits går in i karaktär än i jämförelse med Dylan till exempel, så kanske mer är privat men inte nödvändigtvis i karaktär, om du förstår skillnaden.
Jag fattar vad du menar. Nej, men och det där är ju liksom, jag menar, man tänker på någon som ju debuterade nästan samtidigt, David Bowie.
Ja.
Han debuterade lite tidigare, men de är nära varandra i ålder. Och David Bowie levde ju hela sitt 70-tal med och var nästan en karaktär om året.
Ja. Jo, men
så
verkligen.
Han var Ziggy Stardust och sen var han The Thin White Duke och så var han någon annan. Och så blev han soulsångare ena året och så blev han han var tidig med att lyssna på Berlin Kraftwerk och såna här saker och
kraut inspirerat
precis. Och liksom gjorde massa saker, men där var det ju också, åtminstone i efterhand, så var det ju så väldigt tydligt att se att han verkligen klev i olika kostymer liksom så. Och det var inte så att typ alla de här kostymerna passade honom.
Ja.
Men han var så liksom ointresserad av att fastna i den där kostymen. Han ville växa ur de där kostymerna hela tiden, så att han bytte ju spår extremt ofta och mycket. Så titta på bilder av David Bowie från Hunky Dory 1971 när han ser lite hippieaktig ut, och så något år senare så är det rakade ögonbryn och spretigt rödfärgat hår. Och 75 så är han blonderad. Nej, då är han väldigt rödhårig.
Och ja, gör väldigt rödhårig. Mm.
Och gör vit soulmusik. Mm. Och sen så blev han under en kort period lite obehagligt liksom inspirerad av något slags lite fascistartat bildspråk och sådär. Men för det är ju inte, om vi säger att Tom Waits är teatral, för det är han på något sätt, så är det ändå liksom på ett helt annat sätt. Det är inte på det här viset kanske att man klär ut sig till den glammiga popstjärnan, rockstjärnan. Och sen så blir man den, utan det här är någon slags annan karaktär, och det är därför också det är svårt att se var gränsen går mellan karaktären och vad som är Waits själv och vad han också har liksom låtit själv besannas, skulle jag säga att han många tidiga låtar handlar om. Ja, och alkohol och barliv, och det livet, det levde han nog ganska hårt och tydligt, så att säga. Så liksom gränsen,
det finns väldigt mycket korn av sanning i väldigt mycket han säger, men det är inte hela sanningen någonsin.
Precis. Mm. Och frågan är, skulle man vilja ha den sanningen?
Nej, jag tror inte det. Jag är inte så säker på att vi hade suttit och spelat in den här podden då.
Ja. Jag tänker en sak, vi pratade lite om olika specialavsnitt och pratade om att olika citat att Tom Waits skulle kunna vara någonting. Men ett citat jag tänker kanske passar att nämna här apropå det vi pratar om just nu, är att det finns ett citat som är någonstans med, många har en bild av dem, och många av er som kanske lyssnar har en bild av att man gärna kopplar Tom Waits till alkohol och röka och vara liksom down and out, liksom så, lite leva på gatan och så vidare. Och Tom Waits har ju varit ren väldigt länge idag från både alkohol och cigaretter. Jag vet inte om man är, vad heter det på engelska, teetotal eller, men jag skulle väl gissa det i alla fall, att han inte rör alkohol alls. Men någonstans där så var det finns ett citat som jag tror är mycket mer sant än vad det brukar vara. Han pratar om att han måste undersöka liksom, när han blev utmanad och se, kom jag vidare här? Liksom, så här, och han säger någonting i stil med att liksom, har jag bara en rolig hatt på mig? Eller finns det någonting under det där på riktigt? Liksom, så här, ja, men det vet jag först när jag inte lever under influens av olika kanske rusdrycker och sådär, och tar sig vidare. Och det, där tror jag att ja, men där är jag nog liksom ovanligt tydlig och ärlig i sitt svar. För det visade sig vara så att han inte bara hade en rolig hatt på sig. Men det är också tänker jag, någonting som folk skulle kunna tycka. En del lyssnar på Tom Waits, tror jag, och hör liksom kanske, ja, man har svårt att se förbi det där. Jag tänker att det är en gimmick. Man behöver ge sig in. Man behöver låta sig omfamnas, omslutas av Tom Waits värld, tror jag, för att verkligen uppskatta honom. Så tänker jag.
Mm. Jag är helt enig. Och jag tror att du måste kunna acceptera att den rollen eller skådespelet är liksom en del av det konstnärliga uttrycket. Kan du inte förena de två, då tror jag att det blir svårt. Då är det som du säger, då blir det bara som en gimmick liksom.
Ja.
Inte helt olikt Lana Del Rey egentligen, att du någonstans måste acceptera att det inte är fullt ut en riktig människa som presenteras här, utan det är en bild av en människa som presenteras som hon har valt att paketera det.
Ja, precis.
Och det är liksom en del av skapandet. Så.
Ja. Ja, jag tror att det är helt sant, och det är också naturligtvis ett sätt för honom att skydda sig, tänker jag. Ska vi avsluta med några liksom korta fakta om Tom Waits, eller ska vi låta det bli början på nästa avsnitt? Vad tycker du, Fredrik? Ska vi säga några korta ord?
Vi kan apropå säga några korta ord till de lyssnare som inte känner till Tom Waits och som ändå har hängt kvar så här långt.
Ja. När föddes Tom Waits?
19... 1949.
Ja, den 8 december va? Mm. Sent på året. Och var föddes han?
Utanför LA, vad heter det? Pomona.
Pomona, ja.
Så, Los Angeles.
Japp, japp. Och han spenderade uppväxten i San Diego. Så det var också där han...
Nära den mexikanska gränsen där va?
Ja, precis. Och som sagt, eftersom att det är mycket som är hemlighetsmarkerier. Vi, bägge två, både Fredrik och jag har läst en bok av Barney Hoskins som heter Low Side of the Road. Mm. Och den är icke, vad heter det? Den är inte officiell så att säga. Så Tom Waits har inte godkänt den.
Det finns inga godkända böcker om Tom Waits. Så. Mm.
Och det är till och med så att liksom, det framkommer i den här boken att Tom Waits har bett folk som känner honom väl att säg ingenting till Barney Hoskins. Jag vill inte att folk ska veta. Så att den är väldigt väl researchad skulle jag säga utifrån de premisserna.
Mm.
Och det, han har ju pratat med en massa folk som uppenbarligen då inte bryr sig om lika mycket att Tom Waits inte vill att man ska prata med dem. Men det är i alla fall så vitt jag vet liksom den kanske där vi får reda på mest om hans liksom personliga historia. Den boken kom 2009. Så att den är ju inte hela vägen. Men,
den är bra. Kan man väl ändå sammanfatta det som. Det är en välskriven bok och den är intressant.
Det känns ju inte spekulativ. Alltså så, utan det känns som att Barney Hoskins är liksom genuint intresserad av att Tom Waits. Så han är inte ute efter att hitta någon slags skandaler. Men det säger någonting om Tom Waits. Att han vill inte att folk ska veta.
Mm.
Något alls. Men man förstår att han är uppväxt med hans pappa försvann efter ett antal år ur familjen.
Och 10 år gammal tror jag vid skilsmässan. Ja. Mm. Båda föräldrarna var lärare.
Ja.
Så.
En syster hade han.
Ja.
Och jag tror att det bara är en syster.
Ja, det är bara en syster.
Så. Och han beskriver sig själv i alla fall som att han var liksom lite lillgammal. Så det här var ju under 60-talet när han var tonåring så var ju det kanske pop- och hippietider och han beskriver sig som att han tyckte att det var lika spännande med Frank Sinatra och sådana saker som det. Men
känns som han lyssnade på The Great American Songbook när andra lyssnade på Zeppelin. Liksom.
Okay. Ja, men precis. Han var intresserad
du snackade av tidigare kanske, 60-talet redan.
Ja, men det stämmer ju liksom över. Alltså han var ju den skiva vi kommer prata om, eller de skivor vi kommer prata om först som inte är officiella. Mm. Där är han ju liksom lite tydligare ett barn av sin tid. Och tittar man på gamla bilder så var han var långhårig och såg ut som han passade in i den tidsbilden i tidigt 70-tal. Sen så tog han fram sin persona lite mer, till den första officiella skivan.
Absolut, redan till debutskivan.
Ja. Men han var ju väldigt inspirerad av liksom Tin Pan Alley och Brill Building. Och så där. Det fanns det som egentligen var den tidens motsvarighet till en Max Martin-fabrik. Ja. Alltså så att det var... Brill Building så satt ett gäng låtskrivare och skrev låtar, örhängen på löpande band och allt var nog inte örhängen. Mycket av det mesta är nog bortglömt.
Mm.
Men han var intresserad av det. Så. Men som sagt, han var i San Diego och sen så blev det Los Angeles där han bodde på ett berömt hotell, spenderade mycket tid där
han enligt egen utsago har sagt att de inte bytte handdukar en enda gång under de år han bodde där. Vi får se om det är sant eller inte, det vet vi inte. Men.
Ja, jag har för mig att jag sett bilder från hans rum där och det ser ju inte ut som man tänker att det vi förknippar med att bo på hotell utan mer att man bor i ett eget hem. Det såg inte supervälstädat ut här för mig, det jag har sett.
Jag har också sett bilder därifrån. Ja.
Och sen så hade han såklart några flickvänner, är inte givet att man gillar tjejer om man är kille, men Tom Waits verkar föredra kvinnor framför män ur det perspektivet i alla fall. Så han hade ett förhållande med ett stormigt förhållande var det verkar med Ricky Lee Jones som ju också är en intressant artist i sin egen rätt. Och sen så i början på 80-talet så träffade han sin fru som heter Kathleen Brennan som allt sedan dess har varit med och skrivit mycket av musiken. Mm. Att han är inte ensam. Och han ger ju henne, ja, men speciellt för Tom Waits, han ger ju henne väldigt mycket cred. Hon syns ju, eller hörs, typ aldrig.
Nej, ni är väl, hon är ju ännu hemligare då. Ja. Absolut.
Ja, men hon är ju verkligen en garbofigur. Mm. Så. Men han ger ju henne väldigt mycket cred för att hon breddade hans musikaliska universum. Fick in honom på nya tankar och nya spår och, mm. och testa nya saker och visade honom grejer. Och enligt honom själv så är hon, när det är mer straighta sånger, sångtexter, då säger han att, ja, men, och de har ofta jag skrivit, medan det här mer skruvade, det har ofta Kathleen skrivit. Mm. Vilket jag inte tror enbart är en sanning, utan jag tror att det som vanligt då finns ett korn av sanning, att, ja. Att det är inte osant. Med, så.
Det vi kan konstatera är ju att det är i och med det äktenskapet och det konstnärliga samarbetet som Tom Waits går in i den period som vi pratade om tidigare, som vi tycker är hans mest intressanta fas.
Ja.
Så.
Yep.
Att det sker i samband med mötet med henne. Sen hur stora liksom växlar man kan dra av det kan vi omöjligt veta. Men det är definitivt så att hon har en stor roll i skapandet och en stor roll i hans liv och den liksom riktning som han har gått i sedan dess.
Ja, men verkligen. Och det där är det, de konnässörerna vet om det, tänker jag. Men många andra vet nog inte om det. Att hon är en synnerligen viktig figur för den Tom Waits som blev den Tom Waits som blev på 80-talet, ja. Så att säga, med de nya spår han satte. Han har 3 barn. Som sagt, han bor utom i Petaluma nu för tiden i Kalifornien och verkar hålla sig för sig själv. Han åker in till stan och verkar ta en fika. Han, apropå lögner, så berättar han en historia om när han åker till lokala sopstationen med sina barn, med skolan och så vidare. Men han verkar leva ett relativt normalt liv, och som jag förstår det så är den liksom det community han bor i, det samhälle han bor i, de är också väldigt måna om att hjälpa honom och få låta honom få vara i fred. Att de som bor där är liksom, de pekar inte ut vilket hus han bor
i. Men ganska lik Bergman på Fårö egentligen, liksom, att det finns en sån respekt.
Ja. Och som sagt, det nämnde vi tidigare, liksom att det finns en bild av att han använde mycket, framförallt alkohol och rökte jämt och ständigt, och att det så småningom förändrades. Men han har inte varit helt, alltså offentligt, så han är inte så intresserad av att tvätta bort den bilden heller, för att det tror jag det hjälper honom att vara kvar i den här,
absolut,
vara kvar i den här karaktären. Så. Och så mycket mer biografiska detaljer tänker jag inte att man behöver veta.
Nej, jag tror väl att vi kommer att gå in på dem per automatik när vi pratar om albumen längre fram. Att det
precis.
Eventuella luckor kommer täppas igen senare.
Ja. Sen så kanske avslutningsvis då, så tänker jag att det är ju ingen musik i det här programmet som ni hör, utan det får man faktiskt leta upp själv gärna på vinyl ifall man blir så intresserad, men man kanske vill börja, om man inte är så bekant med Waits, så kanske man börjar med olika streamtjänster och lyssna på det där. Och tanken är att vi sätter ihop en spellista så småningom, men den blir liksom lite tom ifall vi, eftersom att vi ska köra en skiva i taget. Så min tanke är, nu bollar jag det här direkt med dig, Fredrik.
Spännande.
Är att vi utser varsin favoritlåt från en skiva, och det får inte vara densamma.
Nej.
Om vi bägge har en favorit, då får vi ta vår näst favorit, så kanske vi får turas om.
Ja.
Och så bygger vi en spellista. Mm. Från som då blir kronologisk, så att säga, på något sätt i den ordning musiken är skriven, och så låter vi den spellistan, ja, men den måste ju hinna bli 8-10 låtar, ja, känns precis, det som, för att det ska vara värt det.
Vi får vänta ett par skivor innan den kommer. Vi precis. Lovar att den kommer, men det kommer dröja lite.
Yes. Och vem vet om vi hittar på Sticks på spellistor också på något annat tema eller någonting sånt.
Inte omöjligt. Nej.
Så kan det vara. Ja, bra. Då tänker jag att vi är vi nöjda här med vårt första avsnitt.
Jag är nöjd. Ja. Jag är nöjd. Mm.
Jag är inte så nöjd, men jag tänker att vi får... Nej, jag tror att vi har sagt det som behöver sägas. Och sen så nästa avsnitt som vi kommer bli första egentligen då, riktiga avsnittet, då kommer vi alltså börja med att prata om två skivor som är hans... Som är utgivna på 90-talet, men som är hans... det första som är inspelat med honom, men utgivet mot hans vilja. Så vi börjar egentligen med... saker han inte vill ska finnas utgivna. Vilken cliffhanger.
Vilken jävla cliffhanger.
Ja. Oh, vi får se vad som händer. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.